Två av de kanske vanligaste invändningarna folk som inte tror på Gud eller inte är kristna har mot kristendomen, det är ting som du helt säkert har hört flera gånger. En väldigt vanlig ting sant, det är att folk säger, hur kan du tro på Gud? Det sker så mycket ont i världen, sant? Lidelsens problem, all ondskap, alla grusomma ting som sker i världen. Det är, jag syns helt klart förståeligt nog, en ting som är en hindring för, en ting som gärna kommer upp. Folk som inte tror. Jag tror ett gott spörsmål att ställa, om folk bringer det upp till dig, det är, okej, så vad vill du att Gud skulle ha gjort? Vad syns du Gud skulle ha gjort med problemen? Och då vill jag gärna svara något sånt som att det vill säga att han ska gripa in, han ska gripa in mer och stoppa ondskap. Och då kan ett gott spörsmål att ställa vara, så varför tror du att du fortsatt är här? Sant? De flesta vet att synd, helgon överbevisar om synd. De flesta vet att de har gjort oss något som de inte borde ha gjort. I vart fall, det är en av de vanliga invändningarna. En annan invändning som också är ganska vanlig, det är alla de grusomma fortällningarna i det gamla testamentet, sant? Alla de förfärliga tingarna som Gud bad dem, hans folk om att göra. Den typen ting är också en hindring för en del människor. Till att tro på en kärlig Gud, till att tro på Bibelns Gud. Men hvis vi tänker lite över det, de två invändningarna, de är egentligen motstridande, vill jag säga. Hvis vi tänker över den första, lidelsens problem, varför Gud, i essensen vad de säger är det här, de klagar på att Gud inte griper in. Men om de klagar på det grusomma tingen i gamla testamentet, i essensen vad de gör, de klagar för att Gud grep in. Så han ser det där. I essensen så är det två motstridande ting. Det hörs väldigt flott ut. Det hörs ut som två kämpegoda argument. Självklart kan det inte vara en kärlek. Bara se på det. Men det är motstridande. Det är klagar på. Och vi människor tror jag har problem någon gång med att se den balansen. När ska du inte gripa in? När ska du visa nåde? Och när ska du gripa in? Men det är motstridande. Oavsett vad Gud gör så får han skylden. Om han inte griper in så får Gud skylden. Visst Gud griper in så får han skylden. Det är liksom, det är inte så lätt att vara Gud. Jag tror vi kan kanske vara förnöjda med att Gud tar den jobben för oss. Vi slipper att pröva och ja, ta den jobben själv. I vart fall, tingen är den. Visst vi, alla människor, alla som önskar universets bästa. Alla av oss som vill universets bästa, som vill mänsklighetens bästa. Visst vi hade kunnat se och förstå det stora bilden. Visst vi hade kunnat se ting från Guds perspektiv, så är sanningen den att vi hade valt akkurat detsamma som Gud väljer. Vi hade valt att visa nåden och Gud visar nåden. Vi hade valt att gripa in när Gud griper in, sällom det inte är en göj ting att göra. Visst vi bara tänker lite på det här. Alltid tänker det gott att huska på. Visst du tänker på hur otroligt svärt universum är med alla stjärnor, alla galaxer. Sant? Och så bara tänker du lite på hur stor din hjärna är i sammanhanget med universum. Det kan hjälpa oss att vara lite ydmyka kanske. Men jag tror vi har gott av att komma lite ydmykt till skriften när vi studerar Guds ord. Låt oss slå upp till fjärde Mosebok. Detta är en av de två avsnitten vi ska se på idag. Fjärde Mosebok, kapitel 15. Fjärde Mosebok, kapitel 15. Och vi ska läsa från vers 32. Fjärde Mosebok, 15. Vi har det där, från vers 32. Och dessa två avsnitten vi ska se på, det är två av de mest utfordrande avsnitten i hela Bibeln, vill jag säga. Fjärde Mosebok, 15. Och vi ska läsa från vers 32 till och med vers 36. Här läser vi. Men Israels barn var i örkenen. Mens Israels barn var i örkenen traff de på en man som sank ett ve på sabbatsdagen. De som traff på honom då han sank ett ve förde han framför Moses och Aaron och för hela menigheten. Och de satte han fast, för det var inte gitt dem något bud om vad han skulle göra med honom. Då sa Herren till Moses, och tydligt att det är något Gud konkret säger till dem. Mannen ska dö. Hela menigheten ska stena ham utanför lejren. Så förte hela menigheten ham utanför lejren och stenet ham så han döda, slik som Herren hade befalt Moses. Detta är en tuff text. Låt oss bara inrömma det. Det är en god start för att förstå den. Detta är en utfordrande text, ett utfordrande avsnitt. Samt essensen av Bibeln är att Gud är kärlek, som vi läser i 1 Johannes kapitel 4, vers 8 och vers 16. Essensen av Bibeln är att Gud är kärlek, samt vi har den lilla Bibeln. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son, den enborna, för att världen som tror på honom ska gå förtappt, men ha evig liv. Det är essensen av Bibelns budskap. Men så kommer spörsmålet, hvordan i all världen hänger det samman med ett avsnitt som detta? Och med Guds befaling om folkmord som vi hört i skriftläsningen som vi kommer till lite senare. Hvordan hänger de två tingene på grepp? Hvordan kan detta samsvara med en kärlek Gud som vi ser åpenbart samt genom Jesus Kristus? Hvordan hänger det samman? Det är inte så lätt att svara på. Men det är det vi ska pröva och se på idag. Jag påstår inte att ha en fullständig förståelse av dessa två avsnitten. Men jag har lyst till att dela en del tankar som har hjälpt mig till att förstå bättre hur detta faktiskt hänger. Det är inte i motstrid med varandra, men det kan absolut gå helt i tråd med varandra när vi ser nöjare på det. Så jag hoppas att det också kan vara något som det kan få nytta av, som också det kan hjälpa oss att förstå bättre. Göra bättre mening utav dessa två utfordrande avsnitten, för att säga det så. De sista åren så har jag varit med i en räcke forskjellige typer styrer och sånt. Samt flera av er vet hur det är att vara med i ett styre. En viktig lärdom jag har lärt mig genom allt det är att någon gånger, hvis du hör om en beslutning som ett styre har tagit, sant, så kan du tänka med dig själv, varför i all världen tog den beslutningen? Det kan inte åpenbart att det är en dålig beslutning. Varför tog den beslutningen? Sant? Du är starkt uenig med beslutningen som det styret tog, sant? Men jag har lärt mig en ting. Det är inte alltid det är slik, men det finns många tillfällen hvor dette kan være sant. Hvis du hade varit med i diskussionen, hvis du hade varit med på det styremöte, hvis du visste hela på måte saken, hvis du hade alla fakta på bordet, hvis du kände till det större perspektivet, då hade du tagit akkurat den samma beslutningen som det styret tog, som du bara inte kunde fatta och begripa. Säkert någon som kan, jag tror det är många av er som kan, ja, det är kanske upplevt någon lignende. Men det är i vart fall en viktig lärdom jag har tagit med mig. Och tingen är den, Hvis det kan vara sant med mig och ett styre, jag är helt oenig och så, jag känner inte, hur kan ni vara så dumma? Men hvis jag hade suttit där så hade jag gjort akkurat detsamma. Hvis det kan vara sant med människor, hur mycket mer borde det kunna vara sant med universets konge och skaper, sant? Det är helt säkert miljoner av exempel hvor vi bara tror att vi är så smarta och vi känner allt, men hvis vi hade sett ting från Guds perspektiv så hade vi handlat annorlunda, sant? Då hade vi sett på ting på en annan måte. Så det är en ting som kan vara grejt att ha i bakhuvudet också i det vi snackar om dessa tingarna. Jag tror det är viktigt i det vi studerar utförande avsnitt som det här, att vi kommer till skriften med ydmykhet. Vi kommer dit med ydmykhet. Okej. Låt oss begynna med att snacka lite om kontexten här. För att förstå Guds ord så är det väldigt viktigt, uppenbart, att förstå kontexten. Någon gång är det umiddelbara kontexten till en text och någon gång är det större kontexten, den större sammanhängen i skriften som en helhet. Kontexten till detta utfordrande avsnittet är det här. Gud har, för inte så länge sedan, mirakulöst måte utfört israeliterna ut från Egypt. Han har frälst dem ut från Egypt. Öppnat röda havet för dem, sant? Gjort tecken och under. Fantastisk utfrielse. I tillägg till det, medan de har varit i örkenen, så har han på en övernaturlig måte sörjat för dem. Han har sörjat för att de får maten de tränger, de får vatten de tränger, de har skor som inte sliter sig ut, de har kläder de tränger. Han har sörjat för deras behov på mirakulöst vis. I tillägg till det så har Gud också, han har gett dem sina lover. Han har gett dem sina lover. Slik att de som människor och slik att de som ett folk ska kunna ha det så bra som möjligt. Han har gett dem, han har visat dem, detta är hvordan dere kan ha det bäst möjligt på denna jorden. Han har också fortalt dem konsekvenser som de vill få eller som vill komma av och leva i strid med hans lovar och hans föreskrifter. På trots av alla dessa tingarna, på trots av att du skulle tänka att hvis vi har upplevt det, hvis vi hade upplevt något sånt så hade vi varit förnöjda, vi hade alltid fullt Gud, vi hade... Men på trots av det så var det inte det israeliterna gjorde. Igen och igen så läser jag om hur de klager, de är olydiga, de gör upprör, de synder. Sant? Igen och igen och igen. Men igen och igen och igen så läser vi om hur Gud är nådig. Gud tillger dem. Han ger dem så många chanser. Han är langmodig med dem. Igen och igen och igen. I kapitel 14, då närmar vi oss... Sant? Akkurat själva detta avsnittet. I kapitel 14 så läser vi om hur de har igen varit lydiga mot Gud. De har igen gjort upprör mot Gud. Men Moses han går i förbön för dem. Och Gud visar nåda. De är vid gränsen till Kanans land. De törke följer Guds befaling om att gå in där. Och Gud visar nåda. Men konsekvensen är att de må bli längre än Gud hade önskat. I ökenen. Och så är det att vi kommer till... Kapitel 15, som detta avsnitt är hämtat från. Här läser vi om, det blir snackat om i detta kapitel, det snackar om upprör, det snackar om hur vi ska leva som sant, kristna, hvis du vill. Det snackar om forskjellige offringar, hur vi kan få tillgivelse för synder som du gjort av vanvara, sant? Det var inte med vilja, du kanske, sant? Det snackar om synder som, hur du kan få tillgivelse för synder som blir gjort i uvitenhet. Och så rätt för det avsnittet vi läser om, så är det att det snackar om det med att synda med upplöftet hon. Med andra ord, det med att synda med vitende och vilja, det med att synda i trass. Du vet vad som är riktigt, men du bryr dig inte. Och det står där hvordan det hade du inte offringar som kunde tillvägabringa tillgivelse för visst du syndet på den måten. Med den kontexten, med den bakgrunden så har jag lyst till att dela en del punkt ganska kort. Vi får se lite hur mycket vi har tid till här idag generellt med dessa två fortellingarna. Men jag har skrivit upp 15 ganska korta tankar för att bättre förstå detta avsnittet här. Så jag har det på skärmen här för att du ska lättare kunna följa med. Första punkten som du kan inte huska på. Denna mannen som här blir dömd till döden och som blir stenad. Han var fullt överbevist om Guds existens. Han hade sett havet öppna sig. Han hade sett Sinai. Han hade inte något tvivel i sitt sinne. Han visste att Gud finns. Jehova är Gud. Han är universets skapare. Han är universets konge. Han visste det. Det är grejt att huska på. Han var inte en vantro som bara tillfälligtvis gjorde något han inte borde göra. Han visste att Gud fantes. Det andra tingen är Gud hade, som nämnde lite, på många måter hjulpet han och folket hans och sörget för dem på trots av att de många gånger var lydiga och utacknämliga. Gud hade sörjt dem, han hade gett dem så många välsignelser, han hade gett dem maten, han hade så många välsignelser gav Gud till denna mannen och till folket hans. Men många gånger så var de, på trots av det, de var olydiga, de var utacknämliga. Nummer 3. Han visste, tillräckligt det också, att denna handlingen som han gjorde, han visste att det var en handling som var strängt förbudt. Det var inte så att han var... Det var inte uvitenhet, för att säga så. Han visste att det var klart och tydligt ett brudd mot Guds bud. Det var ett brudd mot det fjärde bud som Gud skrev med sitt eget finger i hjärtat av de 10 bud. Det längsta av alla budna. Det enaste budet som begynner med hus. Han visste att detta var att bryta det budet. En utdypelse av det budet. Han visste det. Det var inte det var inte uvitenhet. I tillägg till det så visste han att straffen för den här handlingen var döden. Han visste att detta blir sett på som en allvarlig ting och bryter i tibud. I Israel, på den tia. Han visste att det var tydligt sagt och formulerat vad konsekvensen av en slik handling ville vara. Nummer 5. Mannen var en mirakulös påminnelse om sabbatens helighet. Tänk på det. Var uke i samhället dubbelt med mat på fredagen, sant? Och den blev inte dålig till dagsnätet. Vilken annan dag som helst i uken så hade den varit dålig dagen. Var uke så hade det ett mirakel som myntar den på att denna dagen är helig. Detta är en dag hvor Gud vill bruka tid sammen med sitt folk. Det är ett tegn på han som skaper och frälser. De visste att det var en helig dag. Det blev mynt på det hver uke. Det var inte så att han, för att säga så, han hade gått glipp av det. Han visste att detta var den heligaste dagen i uken. Det var en helig dag. Nummer 6. Handlingen var unödvändig. Så att han samlade ve. Det är ju grejt hvis man vill laga ill och sådana ting, sant? Där vi bodde i örkenen, i örkenklimatet, vi trängde inte laga en ill för att vara varma. Alltså det var varmt nog utan. Han trängde inte, det var liksom inte så att han hade något behov för att åh, jag fryser, barn och min son sitter här och suttrar hemma, jag må hämta ve. Det var inte det som skedde, det var unödvändigt. Där vi säger när det kom in i Kanans land, klimatet i Kanans land var kallare. Då hade de lov till att laga in på sabbaten. Men det var unödvändigt och det är lite större arbete att gå ut, samla ve, hugga ve, laga en ill ute där än att slå på termostaten på badet. Så det är självklart stor forskel. Men det var en unödvändig ting. Det var inte något han trängte att göra. Så det är också grejt att huska på i det. Det sätter det hela i perspektiv. Nummer 7. På trots av alla dessa tingarna så är det att denna mannen, han går ut, han gör den handlingen i dagsljus med upplöftet hand, om du vill, med vitande och vilja. Det viktiga för oss att förstå att det var ingen feltagelse. Detta var inte en handling som blev gjort i god tro. Detta var inte en synd som blev gjort i uvitenhet. Detta var en upprörsk handling. Detta var en handling som blev gjort i trass. Han visste att detta var något du inte skulle göra. Men han väljer att göra det mitt på lysedagen. För han gör upprör rätt och slett. Han ringer akter. Han visar vid den här handlingen att han ringer akter Guds lov. Han ringer akter Guds auktoritet. Och tänk på det. Vore det unödvändigt? Vi tycker du tränger att laga ill för att värma dig. Varför i all världen? Varför gör du det? Gud har gjort alla dessa miraklerna. Gud tar hand om dig. Varför? Det är så unödvändigt. Han gör det i uvitenhet. Och det är en stor forskel, Erik, det. Jag tror kanske speciellt folk som är föräldrar vet att det är lite forskel hvis ett barn gör något fel utan att det var meningen eller utan att han visste att det var fel, sant? Väldigt stor forskel på det. Och hvis han går rätt föran ögonen dina och gör något som du har sagt till honom 1000 gånger inte gör det. Väldigt stor forskel. Jag hoppas vi gör en forskel på det. Det är en stor forskel på det. Det borde vara en stor forskel på det. Så det är också grejt att huska på. Det var en handling gjort i trass. Nummer 8. Den här straffen som han fick, och det är också ett gott poäng, viktig poäng. Det var ett advarande exempel för resten av folket. Ett advarande exempel med stora konsekvenser. Stora positiva konsekvenser att detta kunde vara ett advarande exempel. Jag har lyst att läsa ett citat från Alfa och Omega. Detta citat är från akkurat en liknande händelse. Det är inte akkurat den händelsen, men en liknande händelse. Men jag tror det är lika sant, akkurat lika sant vid detta tillfälle. Här på det här. Någon vill invända att en kärlig och rättfärdig Gud aldrig ville använda så sträng straff. Men både kärligheten och rättfärdigheten kräver att det görs helt klart vilken stor synd det är. Gengäldelsen över den första som blir grepet i en slik synd
Vilket gärna som advarsel till andra. Här har jag sista biten här speciellt. Vilket gärna som advarsel för andra. Visst denne mannens synd icke blev straffad. Vi skulle bara tänka, det är inte så farligt. La han gå. Bara glöm det, Moses. Glöm det. Visst det händer själv. Ville andra bli demoraliserat. Och det ville föra till att många gick för tapp. Så där har vi det stora bilder. Någon sitter vid putsryggen och får ett litet glimt in i det styrmöte i himlen. Sant? Och de ser det stora bilder. Och då ger det putsryggen nya bedre mening. Vi känner, okej. Kanske det var en handling som, kanske det var nödvändigt. Kanske det är lite att vara nödvändigt. Det här är rått ut. Det här är rött ut och strängt. Men vi begynner att förstå bedre.
Varför en kärlek Gud kan ha kommanderat något slikt, sant? Nummer 9. De nästa två punkterna, det är lite sån, jag tror egentligen alla punkter undantaget de nästa två är, nu är kanske helt säkert och fakta som ligger på bordet och tydligt klart. De nästa två är, jag ska inte säga det helt säkert, men jag tror det är stor sannolikhet för att det är sant, där det kan testa det själv. I vart fall tror jag det ligger nog i det, om inte det är helt sant. Så ja, en liten disclaimer där.
Nummer 9. Gud visste att mer tid icke ville föra den mannen till omvändelse. Gud känner, helt klart, det vet vi i alla fall för säkert, Gud känner alla människors hjärta. Han kände den mannen sitt hjärta. Han visste hur hans liv kom till att bli visst detta icke kände. Och jag tror att Gud så att han, oavsett, visst han fick flera chanser, han ville icke omvända sig. Visst icke det var tillfälle så tror jag Gud hade handlat på en annan måte. En text som stärkt indikerar det är vi läser i 2 Peter 3, sant? Varför är Gud sen med löfte om Jesu igenkomst? Det är för att han är tålmodig med det där, för han vill inte att någon ska gå förtappt, sant? Detsamma, vi läser i Hebreerna 13, vers 8, sant? Jesus Kristus är densamma igår och idag, till evig tid. Han vill inte att någon ska gå förtappt, han är inte behagen. Gud blir stöd med att Gud blir vänder om från sin färd och lever vänd om från deras onda väg. Varför vill det dö i Israels hus som det står i Ezekiel 33? Gud visste. Eller så han handlat annorledes. Nummer 10. Kan det vara slik att det var bedre för denna mannen själv och för andra människor att livet hans inte där. Bara tänk lite på det.
Visst han hade fortsatt att leva så hade han var i trass med Gud. Han var i upprör med Gud. Det är inte så väldigt göj att leva ett liv i upprör med det du vet är sant. Jag hörde nyligen en talare, han sa det slik. De mest miserabla människorna på jorden. Jag skriker visst han sa kristna eller adventister, men oavsett det är det samma poäng. Det är kristna som lever emot i strid med det de vet är sant. Jag tror absolut det ligger nog det. Jag tror för hans egen del kan det gott hända att vara bedre för honom. Jag tror han har haft ett väldigt gott och flott liv. Jag tror gott möjligt för kärlek för han att det kanske var bedre att det inte där. Och för dig runt omkring han. Vem vet hur många han hade påverkat till att hur många han hade skadat, hur många han hade ledit i en gal rättning. Sant? Jag tror att mest sannolikt var det bedre både för han och dig runt omkring han att det inte där. Men som sagt, det är akkurat detta på engelska jag för säkert, men det du får höra för vara. Och jag tror speciellt hvis du lever i upprör med det du tror är sant, det är kanske ända värre hvis du gör det rätt vet där, hvis alla runt omkring dig, precis som du lever i tro med det du lever i upprör mot. Jag tror det är väldigt hyggligt för verkligen för dig eller för den. Det är det värsta stället du kan leva med en slik hållning, med en slik upprörsk on i ditt sinn och ditt hjärta, sant? Nummer 11. Gud är sen till vrede. Det är grejt att huska på när vi snackar om. Detta är ett tillfälle där vi ser Guds vrede, vi ser Guds dom, vi ser Guds straff. Men Gud, vi ser det igen och igen och igen, Bibeln igenom. Gud är sen till vrede. Vi kan gå och läsa lite. Bli med mig till Andra Mosebok. Andra Mosebok, så kan vi läsa vers 34, kämte vers, men väldigt fina vers, passar gott med här. Andra Mosebok, kapitel 34, och vi ska läsa här från vers 5. Andra Mosebok 34, här har vi Gud, Moses som han önskar att se Guds härlighet. Varför han ser det? Han får se Guds namn, hans karaktär. Från vers 5. Här står det, och Herren steg ned i skyen och stilte sig där hos ham och ropte ut Herrens namn. Och här kommer Herrens namn, här kommer Guds karaktär. Herren gick förbi hans ansikte och ropte, Herren, Herren, är en barmhjärtig och nådig Gud. Sen till vrede, eller langmodig som det står i någon årsättelse, och rik på nåde och sannhet. Han lar misskund vara i tusen led, han förlater missgärning och överträdelser och synd. Men han lar icke den skyldige vara under straffet. Han jämsöker fäders missgärningar på barn och på barnbarn, på dem i tredje och på fjärde led. Gud är sen till vrede. Vi läser i Jesajas bok att straff eller dom, det är en underlig gärning för Gud. Det är ett främmed verk. Det är nog han liksom, han är inte komfortabel med det. Det är liksom det värsta han vet. Det är det sista han vill göra. Dom är liksom inte hans ting. Han är sen till vrede. Han liker det inte. Men någon gånger så ser han att till slut så är det nödvändigt. Det är någon gång där du må sätta ner foten. Du må sätta en gräns. Du må, och Gud ser det, och han, därför gör han det, även om han inte liker det. Därför kommer han med dem om man vrede någon gång. Men när det är sagt, det är intressant att märka sig. Det är väldigt få exempel på det i Bibeln egentligen. Hur många exempel har du på att Jesus var sint? Och att han blev vred? Och att han, det är inte många exempel på det. Hur många exempel har du i Bibeln på att Gud kommanderade någon och stände någon? Väldigt få, jag kan tänka på 2. Det är i vart fall inte många. Det är väldigt få exempel. Det är inte nog Gud lika. Det är inte nog han är sent i vrede. Så det är också grejt att huska på när vi snackar om detta. Nummer 12, lite i tråd med detta. Gud är rast på andra sidan, han är sent i vrede. Men han är rast med att visa nåde. Och han är rast med att tillgiv. Men en gång någon omvänder sig, du måste söka och vänta någon månader. Men en gång du ber om tillgivelse uppriktigt, där och då, Gud vill tillge dig. Han är rask med att visa nåd. Han är rask med att tillge. Han längtar efter att göra det. Det är han lyst till att göra. Får han en liten chans så tar han det. Du tränger inte övertala han till att vara nådig. Det är liksom hans natur. Det är vem han är. Han är en Gud. A God of second chances. En Gud som älskar att ge människor en andra chans. Eller en tredje eller en fjärde. Visst de kommer tillbaka. En tredje eller fjärde gång. Jag tror att en av grunderna till att vi har problem med berättelser som detta, avsnitt som detta i Bibeln. Det är att vi har ett obalanserat syn på rättfärdighet och nåda. Rätt och slett. Jag tror vi, en viktig grund till det är att vi har ett obalanserat syn på rättfärdighet och nåda, på kärlek och disciplin. Vi fokuserar, vi har lagt på en måte, det är två grafter här. Det är två grafter. Hvis vi går lite tillbaka i antikyrkans historia så var vi med på den liksom, rättfärdighet, disciplin, gröfta. Men idag så har vi kommit över på kärlek och nådegröfta. Har vi inte det? Jag blir överraskad någon gång när folk nästan inte... Du ser tydliga texter i Bibeln vår, att Gud sätter ner foten någon gång. Gud, men det är liksom som att vi ser det inte. Vi har landat helt ute i den gröfta här. Och vi må komma tillbaka. Bägge delar är viktiga. Och de är i strid med varandra. Det är viktig grund. There is a human tendency, in human nature, a tendency to run to extremes, skriver Ellen White. Vi har i mänsklig naturen en tendens till att gå i extremer. Och från en extrem till en annan, skriver hon. Många är fanatiker. Så oavsett, jag tror det är en viktig grund till att vi har problem med att förstå dessa tingarna. Låt oss gå till nummer 13. Ett liv i synd är i det långa löp omöjligt. Gud är vår skilde till liv. Synd, läser vi i Bibeln, skiljer oss från Gud. Sant? Vad sker? Sant? Jag jobbar som elektriker. Hvis du tar ut den kontakten från lampan där. Den slutar att lysa. Den är skild från sin strömskilde. På liknande måte. Vi kan egentligen, i det långa löp, vi kan inte leva utan Gud. Den värsta syndaren på denna jorden, visst icke det var för Gud, så hade han icke levt. Gud är nådig. Gud är vår skille till liv. Med andra ord, ett liv i upprör mot ham i det långa löp, det är omöjligt. Det går icke an. Det går icke an. Men till slut vill Gud acceptera folks valg om att leva i striden med ham. Gud har gett människan den frivilliga. Visst vi väljer trassens väg, upprörens väg, Gud vill acceptera det. Det vill ända i evig död. Nummer 14. Loven är grundvollen till det bästa liv och det perfekta univers. Loven är grundvollen till det bästa liv och det perfekta univers. Det är nettopp därför att Gud så nöje vokter sin lov. Han känner att ett liv i strid med loven, hvis han lär hans folk liksom göra upprör, gå utanför loven, inte bry sig om loven, det är icke för att det är deras bästa. De tror det. De tror att nu får vi frihet. Nu kan jag njuta livet. Sånt. Men det, Gud vet att det är nyckeln till det bästa liv. Det är nyckeln till det bästa univers. Därför är han, må han sätta en tydlig ramme. Han må göra det klart för oss. Han må nöje vokta sin lov. Det är grundvollen, grundlaget, fundamentet, visst du vill, för det perfekta univers. Gud önskar ett univers, en världen med fullkommen fred, glädje, kärlek och harmoni. Det sker inte visst du tar vår lov. Det är grundvollen för det stället. Frihetens fullkomna lov, som det blir kallt, kärlekens lov, det är grundvollen. Därför är han sträng många gånger. För han vet att nej, det är inte bra för dig att gå utanför det. Vi är som små barn många gånger. Vi känner inte vad som är bra för oss. Nummer 15. Det också, kan också vara nyttigt att huska på att Israel var ett teokrati. Israel var ett teokrati. Vad betyder det? Jo, Gud var kungen deras. Han var kungen. Det var inte alltid i handlet som. Men på papiret i vart fall. Så var Gud kungen deras. Gud var kungen deras. Israel skulle vara Guds rike på jord. Det skulle vara himmel på jord. Det skulle vara ett bilde på himmelriket. Och därmed är det kanske inte så rart att standarden för det rike borde på en måte, det borde nog vara i vart fall lite över nabolandernas standard. Sant? Visst det är Guds rike på jord liksom, så tror jag naturligt nog standarden borde vara högre. Och när vi ser hvor när Gud var till sitt folk, hur han hjälpte dem, hur han gjorde mirakler, hur han ledde dem, så borde man tänka sig att det borde ju idag gå an att de faktiskt följer en högre standard än de andra. Det borde inte vara en för mycket att kräva av dem, syns jag då. Så det är 15 tankar relaterat till denna första avsnittet här. Syns du det ger lite bättre mening då? Ser vi att det, jo då, kanske det faktiskt kan vara i samsvar med en kärlek av Gud. Jag tror absolut, ju mer du studerar det, ju mer du ser på det, det ger mening. Det hänger samman. Det är inte i strid med en kärlek Gud, men det är i perfekt samsvar med resten av Bibeln och med en kärlek Gud. Låt oss gå till vår andra fortelling. Jag tror att vi kommer att bruka lika mycket tid på den. Men låt oss gå till del nummer 2. Utrida. Första Samuels bok 15, vers 1-3. Vi läste det i... Vi har hört det i skriftläsningen här, så vi kan slå upp här också. Jag ska inte ta tid till att läsa igenom hela kapitlet. Men det är det kapitlet. Det som sker här är att Gud igen tydligt ber dem om. Jag kan läsa vers 2 och 3. Så säger Herren, härskarnas Gud, jag vill straffa Amalek för det han gjorde mot Israel. Att han la sig i vägen för ham då han drog upp från Egypt. Gå nu avsted och slå Amalek. Slå med bann allt det han har. Spar han icke, men dräp, och det här är den värsta biten, sant? Dräp både man och kvinna, både barn och diebarn, både oxe och sö, både kamel och esel. En total tillintetgörelse med andra ord. Han ber dem om att utrydda dem, om att tillintetgöra dem, få dem ut av världen fullständigt. Nå, hvordan i världen hänger det samman med en kärlek Gud, med essensen av Bibelns budskap om en Gud som älskar världen, sant? Vi ska pröva att förstå det lite bättre. Jag har skrivit ner 3 punkter som jag tänkte på att nämna kort. Så det första punkten som det är viktigt att vara klar över här, det är Gud hade gett amalekitterna för den här befallningen blivit.
Gud hade gett amalekiterna många möjligheter och mycket tid till att vända om.
Det hjälper oss att förstå. Ge mer mening ut av den här befalingen. Då Gud lovat Abraham, då han gav Gud sa till Abraham sant att han skulle få Kanaans land. Men då Gud gav det löftet så sa han till Abraham att han måste vänta. Han måste vänta i 4 generationer. 400 år. Varför? Är det någon som huskar det? Vad var grunden som blev? Vi läser om det i första Mosebok kapitel 15. Varför måste de vänta så länge? Varför 4 generationer? Varför 400 år? Första Mosebok 15 säger stan. Någon som huskar? Ja, akkurat. Det är faktiskt amoriterna. Det är lätt att blanda. Jag har blandat det också för när jag jobbat med det här. Amoriterna står det. De har ännu icke fyllt sitt ondskapsmål. De har inte gått över gränsen ändå. Ja, det är syndiga. Ja, det är hedningar. Men på grund av dem så ville han vänta i 400 år för han liksom sa, okej, knock and knock. Sant? På liknande måte tror jag Gud handlat också med amalekiterna. Gud är densamma igår och dag och till evig tid. Han gör riktig forskel på folk. Sånt sätt. På liknande måte, Gud gav dem mycket tid. Gud var langmodig med dem. Helt från begynnelsen, i lång tid hade amalekiterna, de hade varit en plaga för Israel. Men en gång efter att israeliterna drog ut från Egypt så är det att amalekiterna, de kom och de plagat dem. De kämpade det första krigen. Det första som kriget med Israel, där de kom ut, det var amalekiterna. De plyndrat dem, de plagade dem. Och tänk på det, det är ganska fejkt. Här kommer en gäng slaver som är utfyllt. Vilken armé. De kommer ut där. De är försvarslösa. De har massvis av barn där. De har massvis av kvinnor där. Och de kommer och krigar med dem. De plagar dem, de plyndrar dem. Det var fejkt gjort. Men Gud säger icke knock and knock och får dem väck. Han ger dem tid. Lång tid. Flera hundra år har de på sig. Faktiskt dröjt 400 år från den tiden till det vi läser om här, där befallningen kommer. Dröjt 400 år. Det är inte lika lång tid faktiskt, ser ut till, som amoriterna fick. Gud ger dem tid och många möjligheter. Huskar er Rahab i Jeriko, vad hon säger till spädarna? Hon säger, vi läser i Josua, jag har det här, det står: jag vet att Herren har gett er detta landet och att frukten för det har fallit över oss, över hedningarna. De var inte okända med Israel och Jehova. Alla som bor i landet, skriver han, skälver för det. För vi har hört hvordan Herren törket ut vannet i Sivsjön foran dere da dere drog ut fra Egypt, og hvordan han gjorde med Amorittkongen og så videre og så videre. Da vi hørte om det, smeltet hjertet vårt bort, og vi mistet motet på grunn av dere. For Herren, deres Gud, er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her der nede. Hedningene visste om, de hørte, det var big news. Det som skedde, de mirakel, de mäktige folkene som blev besegra. Med andra ord, amalekitterna, och de var inte de första som kom fram. Alltså, de hade lång tid, många möjligheter till att vända om. De hade också god, precis som, de hade inte tänkt att tvila på att Jehova var Gud. De hade goda grunder till att känna att Israel, de har en Gud som är väldigt mäktig, mäktigare än alla avgudarna våra. Så, punkt nummer 1. Gud gav många möjligheter och ny tid till att vända om. Punkt nummer två, ska vi se. Där amalekiterna var långt från oskyldiga. Det är också grejt att ha med sig. Det är också mer mening på den befallningen. De var långt från oskyldiga. Låt oss gå till ett avsnitt i Salmernes bok. Detta avsnittet var nästan lite överraskande för mig när jag läste det första gången. Men det hjälper oss att förstå bedre deras ogudlighet. Salmernes bok 106. Salme 106. Och vi ska läsa här från vers 34. Väldigt intressant avsnitt här. Salme 106 från vers 34. Här läser vi. Det snackar om Israel. Så står det: di, det vill säga Israel, ödela icke di folk som Herren hade talat till dem om. Så det var det Saul och vi gjorde här i avsnittet vi läser. Vi fulltäck i befalingen till att utrydda amalekitterna helt. Det gjorde inte det. Detta snackar inte kun om amalekitterna. Men detta avsnittet ger oss, jag tror, ett gott bild av hur amalekitterna var. Okej, läs vidare, vers 35. Men de blandade sig med hedningarna och lärde deras gärningar. Så israeliterna blandade sig med hedningarna, de blandade sig med amalekitter, med forskjellig folk, sant? De dyrket deras avgudar, och deras avgudar blev en snara för dem. Och de offret sina söner och döttrar till makterna. Någon översättelser på engelska står det demons eller devils. Och det är nog en mer korrekt översättelse. De offret sina barn till onde demoner, rätt och slett. De utöste oskyldig blod, sina söners och döttrars blod, som de offrat till Kanans avgudar, och landet blev vanhelget vid blod. De blev urena vid sina gärningar och drev hor vid sin attfärd. Då blev Herrens vrede upptänt mot hans folk. Ja, vi kan stoppa där. Så detta är Israel. Men Gud, igen, han är nådig. Han ger folk chans efter chans. Han gav Israel chanser. Han gav alla dessa folken chanser. Men det är grejt att veta. De var långt från oskyldiga. Kort sagt, hade vi haft mer tid kunde vi slått upp en räcke texter här. Men kort sagt, amalekitterna, de var ugudliga och grusomma. De var en förbannelse på många måter för mänskligheten. Amalekitterna, de plyndret, de kriget, de angrepp, de svaga och försvarslösa. De föraktet Gud och hans folk. Ganska stärkt, det ser ut som att de verkligen ville få dem väck av jorden. De tjänte avgudar. De gjorde all slags sexuella, vad ska vi säga, vederstyggeligheter. De offret sina söner och döttrar till avgudar och till demoner, som vi läste. Och vi kunde fortsätta. De var slett icke mors bästa barn. I alla fall icke en norsk mor. Jag tycker en Isis mor kanske hade varit mer förnöjd. Vet inte helt. Men i vart fall, de var långt från urskyldiga. Långt från urskyldiga. Jag har lyst till att läsa två citater här. Från två teologer. Väldigt, som jag tror säger det väldigt gott. Det blir lite läsning här. Men jag tror det är några väldigt goda poänger. Här på det här som passar väldigt gott in här. Det första citatet kommer från en bok som heter på engelsk. Översatt till norsk. Did God really command genocide? Alltså, befalte Gud virkelig folkemord? Här på dessa citaterna, väldigt goda citater. Ska vi se, där.
Det är värt att nämna att de flesta av dessa skickorna, dessa praxiserna som vi läser om dessa hedningarna folken, är sant? De flesta av dessa skickorna, de är förbudt idag. Särskilt i västens moderna nationer. Och ingen religiös grupp som praktiserade incest, tempelprostitution, bestialitet, det vill säga sex med dyr, eller mänskliga offringar. Ingen av dem som praktiserade sådana ting idag ville bli tolererat, själv i dagens samfund med lovfästet religionsfrihet. Är inte det ett gott poäng? Det sätter det lite mer i perspektiv. Idag hade vi inte tillåtit det. Jag ska säga det. Dessutom, i många myndighetsområden, i många styresmakter, som för exempel i en räcke stater i USA, så kan vuxna som deltar i mänsklig offring, de kan faktiskt få dödsstraff. Dagens västvärld. Skickorna under bröftelse är alltså allvarliga förbrytelser. Icke obetydliga skickor som kunde dreja sig om personlig preferens. Sätt det i perspektiv, Jörgen. Gör det mer förståeligt att Gud till slut, han må en eller annan gång, du må ha en gräns, må du inte det. Du kan inte låta folk göra vad som helst. Du kan inte låta dem bara plaga folk. Det sätter det i perspektiv. Låt oss läsa vidare. Så det var första citatet. Vi har ett citat till lite längre, men också väldigt bra. Det är en teolog från Chile. Jag kan läsa mer från honom, så jag går inte bok på allt han säger, men det vet jag inte i alla fall. Men jag har sett att det citatet i alla fall väldigt bra. Jag plöjde och tänka att vrede var uvärdig för Gud. Och vissa vrede var liksom uanständig, upassande för Gud. Det var uvärdig för Gud. Är inte Guds kärlighet? Borde inte gudomlig kärlek vara över vrede, liksom ovanför vrede? Gud är kärlighet. Och Gud älskar alla människor. Det är väldigt klart på det. Gud älskar alla människor och alla skapningar. Men hör på det här. Det är nettopp därför att Gud är bred på domarna. Det får jag helst gärna att han är bred på domarna. Låt oss vidare. Min sista motstånd mot idén om Guds vrede blev övervunnet av krigen i tidigare Jugoslavia. Området borde jag komma från. I följande någon estimater blev 200 000 människor dräpt. Och över 3 miljoner were displaced, alltså man drog, vi måtte flytta. Det blev tvungna till att flytta. Till att förlata jämnmässigt på grund av den krigen. Över 3 miljoner människor, 200 000 människor blev dräpt. Mina landsbyer och byar blev ödelagt. Mitt folk blev bombarderat dag efter dag och natt efter natt. Någon blev slått styggare än du kan föreställa dig. Och jag kunde inte föreställa mig att Gud icke var sent. Eller tänk på Rwanda. I de sista 10 åren, i de sista århundradet, vår 800 000 människor blir hackat ihjäl för 100 dagar. Hvordan det här ger det Gud på blåa? Vi har behandlat gärningsmännena på bästa fars vis. Vi vill ha värre och fördöma blodbaden, men istället erklära gärningsmännenes ivående godhet. Var inte Gud våldsamt sint på dem? Sen om jag plöjde att klaga över anständigheten till idén om Guds vrede, så gick det upp för mig att jag hade måttet göra upprör mot en Gud som icke var handfull över världens ondskap. Och här på det här sista fann jag väldigt gott. Gud är icke sint till trots för att han är kärlighet. Gud är sint fördi han är kärlighet. Det är gott sagt.
Visst vi har den föreställningen att dom och straff och konsekvenser och disciplin är ovärdig för en kärlig Gud eller för kärlighet, då må vi lägga den bort. Då har man ju missförstått vad kärlighet är. Kärligheten jämmer icke på det onda, står i 1 Korinther 13. De var, Gud gav mycket tid till att vända om. Och amalekitterna var långt från olydiga. Jag tror vi droppar det tredje punkten, så ska jag bara säga lite mer. Jag har lyst att dela ett par ting till slut, till avslutning. Lite som konklusion. Mycket mer kunde bli sagt om dessa två fortellingarna, om andra vanskliga fortellingar i Bibeln, Gamla Testamentet. Det är helt klart, vi kan inrömma det, det är inte allt som är lätt att förstå. Men det finns goda svar. Det finns goda svar på alla vanskliga avsnitt i Bibeln. De är var och en av dem i perfekt samsvar med en kärlig Gud. Även om vi med vår begränsade förståelse inte kan helt fullt ut förstå det här och nå i denna sidan av evigheten, så att nå ser vi som i ett spegel i en gåta. Nå känner jag styckevis, sant? Men då ska vi känna fullt ut. Lika som jag är fullt ut känt. Det är perfekt samsvar med en kärlig Gud. Det finns goda svar. Sällan om vi inte alltid förstår det. Gud är god. Gud är långmodig. Han är sent till vrede. Gud är kärlig. Men på andra sidan så är han också rättfärdig. Han känner också viktigheten. Vår essentiellt disciplin och dom och straff är någon gånger för människors bästa. Alla, det är så att säga det, jag sa det i stämmen, jag skulle säga det igen. Alla människor, alla av oss som önskar universets och mänsklighetens bästa. Visst vi kunde se och förstå ting från hans perspektiv, så hade vi valt att handla akkurat slik som han valde. Visst vi kunde snika in och sitta och vara med på det styrmöte i himlen och förstå hela bilden, vi hade valt akkurat detsamma. Vi hade valt akkurat detsamma i våra liv. För det Gud vill leda oss till. Låt oss slå upp till Ezekiel kapitel 18. Jag ska läsa ett par vers här och så har jag en förtelling till slut. Ezekiel 18. Ezekiel 18. Och vi ska Ska se rätt här. Daniels bok. Självklart. Hesekiel 18, och vi kan begynna med vers 23.
Hesekiel 18, 23. Här säger Gud: skulle jag ha behag i den gudliga stöd, säger Herren Herren. Mån icke heller i att han vänder om från sin väg och lever. Det är vad Gud vill. Att vi vänder om från vår väg och lever. Låt oss hoppa ner till vers 30. Därför vill jag döma dera Israels hus. Vi kunde sagt adventister istället för lika sant för oss.
Vär efter hans vägar, säger Herren Herren. Omvänd era och vänd er bort från alla deras överträdelser, för att icke någon missgärning ska bli deras till fall. Kast från er alla deras överträdelser som dera har gjort deras skyldiga i. Får det ett nytt hjärta och en ny ånd.
Varför vill det dö, Israels hus? För jag har inte behag i att någon ska dö, säger Herren Herren. Så omvänd er då, så dere får leva.
Adam och Eva, det blir utelucket från Edens hage, från paradis, från himlen, från Guds rike, på grund av en äpple, ett äpple, jag vet inte visst vad ett äpple, en frukt i vart fall. Men av en eller annan grund så är det väldigt många adventister idag, vi tror att vi kan komma till himlen med en äska av äpplen. Av en eller annan grund så tror vi att ja, Gud är så nådig, Gud är så kärlek, jag har ingen konsekvenser, vi kan leva som, jag har hört en nylig vittnesbörd till en adventist som, hon hade vuxit upp, gått genom hela skolsystemet och hon begynte att dricka och festa och allt möjligt. Hon tänkte att nej, det går bra, Gud, jag tror, Gud är nådig. Bibeln är klar. Gud kommer inte ta någon. Han önskar att frälsa alla människor. Men han har gett oss en fri vilja. Så du håller fast på en synd. Oavsett vilken synd det är. Visst det är att praktisera homosexualitet. Eller visst det är baktalning. Eller visst det är pengegriskhet. Oavsett vad det är. Visst du håller fast på den. Du vet att det är galt. Guds ord är klar. Men du överger dig inte helt och fullt. Du lever i strid med Guds ord. Gud kan inte ta dig till himlen. Hade Gud tagit slika personer till himlen så hade himlen inte varit himlen. Vi må vända om. Gud är kärlig, ja, amen. Gud är rättfärdig, ja, amen. Gud är nådig, ja. Men han är också rättfärdig. Han har också en lov att förhålla sig till. Vi må överge oss helt och fullt till han. Vi må ge synd på värld. Ge slut på vär synd, antingen en uppenbar synd eller en synd som du bara har i ditt hjärta och i ditt sinne. Icke lura dig själv till att tro, icke vara bedratt till att tro att du kan ta den med i himlen. Det går icke. Det fortälles om en general i den russiska revolutionen. Han kom hem till sin landsby under den russiska revolutionen. Då han kom hem dit så var det fullt kaos. Fullt kaos. Ting gick över stock och ställe. Ting funkar inte bra där. Det var behov för att få orden på den här landsbyn. Så den här generalen, han måste göra något med det. Han bestämde sig för att göra det han kunde för att pröva att ordna upp och få orden på den här byn igen. Så han satte upp en räcke lover i den här byn som strängt måste överhållas. En av de loverna var att det inte var lov till att stjäla. Det var inte lov att stjäla. Bra lov. Fint sted den här jorden, visst ingen stjäl. Sant? Fin lov. Men så är det att förbrytelse mot den här loven, bland annat i att stjäla, det skulle straffas med att du blir piskat 40 minus en slag. Det var straffat. Man måste ha någon konsekvenser för att få folk till att följa loven där. Ett par veckor gick, och det funkade väldigt bra till att begynna med. Det blev orden. Folk följde loven. Folk följde reglerna. Det blev orden i den här byen. Men så är det att en dag så var det att en person blev tatt för att ha stjält. Och någon av generalens underordnare, de kommer in med en dame som hade stjålet och brutt loven. Denna damen, hon har ett slör på hodet. Han är lite som upptatt med kontorarbete, så han ser inte vem det är. Men de lurer på, de kommer lite lurer på, ska han få den straffen vi snackat om, så han ska ha bli pisket. Och han säger ja. Det är viktigt att folk känner att vi menar allvar. Det är viktigt att detta sker. Så de avtalar tid och sted för när detta skulle ske och hon ska få sin straff. Dagen kommer. En stor folkmängd är samlat i ära på torget i den här byen. Folkmängden är samlat, generalen där, hans män där, allt är klart. Och så är det att vi kommer in med personen som har stjålet, som är, som nog ska få sin straff, sant? Och för första gången så är det att generalen, han ser vem den här personen är. Och till sin överraskelse och förskräckelse så ser han att det var hans egen mor. Och när han ser det så är det som att det blir helt stilla. Det går liksom som folk börjar lura på. Vad kommer det att ske? Kommer hon få den här grusomma straffen? Kommer hon bli biskat? Helt stilla. Men så är det. Han är ett vanskeligt dilemma, sant? På den ena sidan så vet han att hvis icke loven blir överhållt, hvis icke de följer det de har satt upp, sant? Så kommer folk icke ta det allvarligt. Det kommer igen bli kaos, det kommer icke funka. Men på andra sidan, det är ju trots allt hans mor. Vad ska han göra? Väldigt vanskeligt. Det går lite tid, men så är att han säger, binder henne fast. Vi tar henne bort, vi går bort till den stocken där. Det binder henne fast. Men så är att det går lite tid och det liksom, men du får inte någon befaling om att binda och piska. Men det som sker är att generalen sen, han reser sig upp. Han går bort över. Han tar av sig överkroppen. Så är att han lenar sig över sin mor. Så är att han säger så. Och han tog sig de 39 piskeslagarna på sin egen kropp. Tror du att mor hans någon gång hade lust till att stjäla igen? Jag tror det är mindre chanser för att det skedde än hvis hon själv hade fått i slagarna. Hvis hon hade överlevt. Mindre chanser. Bibeln är väldigt klar. Vi har alla syndat. Syndens lön är döden. Men Jesus Kristus, han kom bort till oss. Böjde sig över oss. Och tog vårt slag. Han gjorde det för att vi skulle kunna bli satt fri från vår straff. Och han gjorde det för att han vet att Guds lov är grundvalen på det perfekta universum. Istället hade kunnat bli förandrat på, så hade han gjort det för att slippa dö. Men han visste att vi måtte nöje vokta loven. Han dödade den mest grusomme död du kan tänka dig på ett kors. För dig och för mig. Min appell till dig idag är att ta emot hans frälsning. Ta emot han som din frälsare och som din herre i ditt liv. Bägge delar är helt nödvändiga. Stol på Gud. Också när du inte alltid förstår det hela bilden. Stol på att Gud vet vad han gör. Han som döde på Golgata, han vet vad som är bäst för dig. Stol på Gud. Icke lev ett liv i strid med hans lov och hans ord. Oavsett vad det är, visst det är en liten ting du håller fast vid, du kommer gå förtappt. Ge det till Gud. Han nekter icke dem något som vandrar i urskyld. Satan får det till att tro att det är gott för dig att hålla fast vid den synden. Men det är en lögn. Det är en lögn som Gud, Satan har kommit med upp genom hela historien. Ingen av oss kommer komma in i himlen med en äske med äpplen. Och icke med en enaste äpple i honom vår en gång. Och vidare till han. Icke lev i strid med hans ord och hans gode lov. Lev ett liv fullt och helt och vi till han. Det är mitt önska. Det är mitt önska. Är det ditt önska här idag? Önskar du ha han som både din frälsare och som din herre? Guds son har vikit på dig idag. Och du vet med dig själv att det är någonting i ditt liv som du håller fast vid. Det är någonting, kanske inte när du ska alltid sig själv, men det är för viktigt för dig. Det är i vägen för Guds plan. Gud vill inte att du ska bruka tid och energi på den tingen där. Ge det till Gud idag. Ge det till Gud idag. Och vi ger dig till han. Helt och fullt. Istället önskar jag bli med mig i det vi ber nu. Och lära till. Lära bli din egen dag. Kära himmelske far, jag tackar dig för att du är kärlek. Så högt har du älskat världen att du gav din son, det mest dyrbara du hade, för att dö en Gud som död, för att vi skulle kunna bli frälst, för att vi ska kunna bli en del av det fantastiska riket du är i färd med att upprätta. Gud, tack för att du är lamod, du är nådig med oss syndare. Du är nådig med den världen på trots av all ondskap och all gudlighet. Men Gud, vi ser, vi förstår också att nock det är gränser. Och du är också rättfärdig. Du ser också värdien av sitt liv. Gud, vi önskar ta emot Jesus som vår frälsare. Vi önskar att han ska vara vår frälsare och vår Herre. Gud, du ser alla tingarna, du ser våra liv. Vi vill ge oss helt och fullt i dig, Gud. Vi lägger oss i dina händer. Vi läste om Ezekiel 18, så att vi må kasta ifrån oss och skorta alla våra överträdelser till dig. Slik att vi inte må dö. Gud, vi kan inte ens göra det utan att du virkar i oss både till att vilja och till att virka efter ditt goda behag. Gud, vi ber om att din ska göra en sak till, att du ska fullföra den gode gärning du har begynt i världen av oss. Gud, la ingenting. Det är så tåpligt att vi ser i ett evighetsperspektiv. Vad det än måtte vara i den jorden, vi snå håller oss borta från dig. Det är så unödvändigt. Det är så, det är som tak, Gud. Både för evigheten men också för livet här och nu. Gud, ta oss. Fullför den gode gärning du har begynt i oss. Tack Gud för att du vill göra det. Du vill vara med oss resten av denna sabbaten i Jesu namn. Amen.